som att du och jag skulle ta, så här, dra ihop så här, five a side och möta några och spela strandfotboll mot Copacabana mot några unga brassar liksom. Vi skulle inte få låna bollen liksom. Alltså, det, så illa var det när man så vilda spelade. Alltså. Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Simon Dybban Lindell, vad hände egentligen förra veckan?
Alltså, vad hände? Nu har det gått några dagar, men jag har inte riktigt släppt den, kan jag säga. Jag är fortfarande i chock. Det är det absolut värsta som har hänt mig i hela mitt liv med Stryktipset. Det hände alltså så här. Jag har en match kvar på Stryket lördags. Det är Reading Nottingham. Jag har rekat Nottingham där. Jag kikade, Reading gick upp lite åt, Nottingham gick ner lite. Jag gillar Nottingham lite bättre än Reading, men jag tycker de är lite bättre. Och så fin procent på Nottingham. Jag drog en chansspik. Det gjorde jag.
Vacker chansspik alltså.
Ja, det var sån där som inte så många tog, tror jag.
Match nummer 13 kan vi.
Ja, precis. Och jag följer matchen. Jag har rätt på allt. Det är bara den här matchen kvar. Den tickar 0-0 och det ser inte ljust ut. Minuterna går upp, men det är 5 tilläggsminuter, vilket ger mig lite hopp. Då kan det hända grejer. Men minuterna tickar 93, 94. I 94-50 då får Nottingham en hörna som de efter lite kravaller lyckas dunka in i mål. Och då är klockan 95-10. Matchen är slut. Det blir 1-0. Och jag blev så jädra glad, Bengan. Jag blev så glad. Ungarna blev livrädda för mig. Jag skrek som en... Det var länge sedan jag fick sån puls. Och det är bra utdelning med. Det är ju miljoner. Det är miljoner. Och jag ska gå upp, du vet. Jag tänker, nu måste jag... Ja, vad ska jag göra? Jag får se lite... Och så bara kolla. Det ser så fint ut. Kupongen ser så fint ut. Och så går jag tillbaks. Och då helt plötsligt står det 1-1. Då har alltså det här sjuka hänt. Domaren blåser igång matchen. Han ska blåsa av. Men han ger Reading ett sista anfall. De drar utan på kanten. Drar in en tur, ett sånt här liksom, ett inlägg på vinst och förlust från ingenstans. Det kommer en Nottingham back och slänger sig, ska täcka skottet ut i hörna och drar in den i eget mål.
Det sjuka är att han fortsätter, att matchen får fortsätta, för att målet görs ju övertiden.
Ja, visst. Och sen så firar de en minut och så domaren drar igång sen kanske 96-10. Och det är liksom slut plus det där. Och sen får de ändå 20 sekunder till då. Men att han... jag vet inte.
Du vet, jag satt... Vi hade varit och haft en... Jag hade haft en föreläsning om poker, kan man säga, på Ladies Night på kasinot i Stockholm. Och då satte jag mig efteråt i baren och tog en lättöl, och sen så satte jag mig på ett cash game och kollade sista tiden utav matcherna. Och jag hade ju ett par andelar i det här systemet som du hade, och jag satt och jobbade, alltså fasen, så sa jag till alla vid bordet, fasen, tänk om någonting skulle göra mål, det är fin utdelning, och sen får vi målet. Jag slänger ihop mina chips i liksom en hög, tar dem i famnen, går från bordet, för att liksom, nu jäklar, nu är det högutdelning på gång, jag måste vara med här liksom. Och på väg till bordet, jag hinner ta liksom 10 steg från bordet, och jag blir liksom tillbaka ropa på 1-1 där liksom. Men jag gick inte tillbaka till bordet, utan jag gick och tog en lättare till i baren.
Precis.
Det var...
Jag vet inte, för liksom på alla spelsajter och så, då hade ju matchen stängts redan innan Nottingham gjorde 1-0. Mm. Det gick liksom inte. Så jag vet inte vad oddsen kan vara på att de ska kunna kvittera där. Den är ju liksom... Det är ju så otroligt högt odds.
Ja.
Och det hade ju gett runt biljonen i alla fall nu. För Nottingham, jag tror tvåan gav mer än krysset. Så det var, nej, det var tungt var det. Men det var som någon sa, vad ska man med en miljon till när man kan få en sån här story och berätta varför barnbarnen sen om 30 år.
Storyn hade varit bättre tycker jag om du hade fått vinna pengarna på 95.
Det var lite så jag kände mig. För det där, jag tänkte liksom, när man ville ha det här målet och den här sista hörnan, det sista som händer, då tänkte jag precis innan, nu blir det mål, det är nu det händer. Det här är min one time i livet. Mm. Och så får man sin one time.
Nej, det
och
är...
utan att vinna.
Det är, ja, det var en av de värre. Jag hade en annan. Nu ska jag liksom inte se ner på din bad beat historia, men jag spelade faktiskt padel med en kille som kommer du ihåg den här omgången när det var den här under var innan den stora jackpotten. Nu ska vi se här. Det var 14 miljoner, 15 miljoner jackpot tror jag, och Leeds ledde med 3-0. Och Chelsea förlorade mot Bournemouth bland annat. Vi hade ju 12 rätt då på många system, på flera, 4 system tror jag, något sånt där. Och
var det mot Cardiff då när det var?
Mot Cardiff, ja. Och han brände 13 rätt på Leeds Peak den gången och fick 12 rätt. Det var ingen vinnare på 13 rätt. Den var mätbar. Den var ungefär på samma nivå liksom. Det var ännu mer pengar det handlade om nästan. Liksom. Mm.
Ja,
så att aj, det är hemskt när det händer så här. Att det inte bara kan få stå ibland när det blir sådana här sjuka, när man får allt.
Ja, nej, men det är tråkigt att det är så svårt att jobba in miljonvinster. För okej, om man får 13 rätt och vinner 50, då måste jag få 20 sådana 13 rätt för att det ska komma upp den här 13 rätta.
Just.
Så det är, ja.
Men den här veckan så får vi 13 rätt och ensamma så får vi 13 miljoner kronor, för det är jackpot. Då glömmer vi bort förra veckans debacle direkt.
Ja, och jag brukar alltid tänka att det kommer tillbaks. Det kommer tillbaks retroaktivt. Frugan sa det. Jag har ju sagt det här till frugan då, 17 gånger kanske. Beklagat mig. Då sa hon det att, ja men det var inte meningen. Det var inte meningen.
Nej.
Hon
det var ödet.
Peppa lite då. Det var ödet. Peppa lite ännu att det
kommer. Ödet snacket. Det där gillar jag inte alls. Utan det kommer aldrig tillbaka. Tyvärr kommer det aldrig tillbaka sådana här grejer.
Jag säger det med. Det var en chans som aldrig kommer tillbaka.
Jo då. Men... Den här veckan kommer det tillbaka.
Ja, men nu är det en ny kupong. Och den ser fin ut. Mm. Den ser jättetrevlig ut tycker jag.
Mm.
Så vi drar väl igenom den tycker jag.
Det och tycker jag.
Myser lite.
Det ska vi absolut göra. Som sagt, det är en klassisk kupong. Det är 7 stycken Premier League-matcher och 6 stycken Championship-matcher och 13 miljoner jackpot. Mycket mysigt. Det är egentligen bara att kötta igenom kupongen. Ser väldigt spännande ut. Första matchen är Arsenal Sheffield United.
Arsenal, jag trodde faktiskt att de skulle vinna borta mot Crystal Palace.
Mm.
Och de gjorde en bra första halvlek. Crystal Palace lånade väl knappt bollen och tog ledningen.
Mm.
Men lyckades återigen falla ihop lite grann. Torreira fick gå ut skadad. Det var inte bra. Aubameyang tog ett rött kort. Och sen så var det det. 1-1 blev det. Och nu vet man fortfarande inte riktigt vad man har Arsenal. Och möter då vårt lilla favoritlag kan man säga. Ditt favoritlag i fall, Bengan. Du älskar Sheffield United.
Ja, de har ju varit ganska så underskattade tycker jag i alla fall liksom, under hela säsongen utav spelarna. Och de har en väldigt spännande tränare framförallt som verkar få laget att spela tillsammans, om man säger. Nej.
De hade ju 2 tuffa bortamatcher på raken här, borta mot City och Liverpool som blev förluster båda, men bra insatser ändå, det var inget att skämmas för där. Och sen blev det en vinst hemma mot West Ham, tillbaka i vinnarspåret. Där hade de var det bättre laget, de hade lite flyt i slutet, de fick ett, West Ham kvitterade väl i typ 94, men det blev VAR bortdömt för någonting rätt så där riktigt tight. Men i alla fall 1-0 vinst. Men vad tror vi här på då? Du har varit inne lite på att kanske att oddset på Arsenal är högt här. 1-81.
Ja, jag säger så här. Hade det varit första matchen på säsongen, då hade det säkert varit 1-30 eller något sådant oddset på Arsenal. Och nu helt plötsligt så värderas lagen liknande. Men det finns en del liksom anledningar till det här såklart liksom. Och det är ju framförallt att Arsenal har varit liksom, de har inte, om man ser spelmässigt den säsongen så har ju Sheffield United varit jämfört jämförelsevis ungefär lika bra som Arsenal. Så att det är inte så jättekonstigt ändå att det är den här värderingen. Och som Arsenal-spelarna har erkänt lite så har de inte varit, truppen har inte varit i form. De har inte varit fysiskt i form, och det har man märkt i andra halvlekar som du säger nu. De har ju kunnat göra jättefina vissa matcher i första halvlek, och sen har de liksom inte orkat 90 minuter. Nu har de dock vilat ett tag här. Vad säger vi? 57%, det är ingen sträcka att ta bort i alla fall på Arsenal, tycker inte jag.
Nej, det är det inte. Det är väl en, alltså, om man ska säga så här, om man kollar Arsenals match då mot United till exempel hemma, där han vann med 2-0 och gjorde en jättebra insats. Mm. Det finns ju där. Nu saknar då kanske Torreira, som är en viktig sån här städgubbe, och Aubameyang är avstängd. Men Aubameyang är ingen kille som man bygger spelet runt. Han gör ju målen, och jag tror inte att det behöver påverka så där supermycket faktiskt att Nej. Han är borta. Så jag tycker man ska börja med Arsenal här, och men gardera efter plånbok. Jag kommer säkerligen kanske helgardera den här ändå, för att det är så svårt att veta om man har Arsenal nu. Men det är heller inte fel att spika, om man Nej. Ska säga så. Till de här sträckorna i alla fall, om de håller sig runt under 60%, så är det ju ett vettigt sträck liksom.
Mm. Det här är verkligen jag tycker den här är lite avgörande, den här matchen, på något sätt, för hela kupongen. Jag tycker den är extremt intressant, vilka val man gör i just i den här matchen. Men just nu så tycker jag liksom 57% på Arsenal. Ja, men vi får se helt enkelt var sträcken landar.
Ja, jag tror också till exempel att nu kommer gå vidare på kupongen, att det finns många bra spikar, och jag tror kanske många stora system som man slåss emot garderar Arsenal och spikar andra matcher.
Mm.
Så det kanske är roligt att göra tvärtom. Att till exempel, ja, vad vi nu hittar på längre ner.
Bra. Vi slänger på lite garderingar här, och sen så går vi vidare till match nummer 3. För match nummer 2 är inte mycket att snacka om, eller?
Nej, det var länge sedan. Det var ett tag sedan vi sa nu, men det här är ju en 12-rätters kupong. Nu sitter vi med hemma mot Crystal Palace. Sitter stadsigt 1-10 nu. Och har sett de har sett bra ut på slutet, City alltså.
Och vi har ju sagt det här ett par gånger nu dock, att det är en 12-rätters kupong, och då vi har haft fel några gånger. Och då känns det så här liksom att ska vi gå ut det här. Oftast har vi såklart haft rätt, men City har inte varit att lita på riktigt. Det är Liverpool som har varit det här laget som bara har slaktat allting. Framförallt på slutet har de gjort det spelmässigt också och imponerat något oerhört. Men City har inte vunnit alla de här matcherna som vi kanske har trott att de ska göra, framförallt, och till och med förlorat på hemmaplan ett par gånger. Men det här, nu är det ju mot ett lag som är övervärderat, skadeskjutet och inte i närheten av samma klass som City.
Nej, det har sagt, de är väldigt många skador, och de har även hur i helskotta? Jag skulle lyckas aldrig säga det här namnet. Milivojevic är avstängd.
Och det är väl en nyckelgrej till att det blir ännu bättre spik på City. Och sen såg vi ju när City mötte ett lag som Villa också väldigt, väldigt dåligt. Jag trodde faktiskt Villa skulle kunna göra någonting lite bättre, men det var ju, det var som att se liksom som att du och jag skulle dra ihop så här five aside och möta några och spela strandfotboll mot på Copacabana mot några unga brassar liksom. Vi skulle inte få låna bollen liksom. Alltså så illa var det. Så illa var det när man så Villa spela, alltså det var total slakt av City där på bortaplan, och nu är det ju ungefär liknande. Jag tror att det här kan bli islossning för City. Det här kan verkligen rinna iväg. Nu vann de ju 6-1 senast eller någonting, och det här kan säkert bli något liknande.
Nej, men kollar man på Crystal Palace resultatrad ser den ju fin ut, men när man kollar på insatserna i de här matcherna så är det nästan det är helt otroligt att de fått med sig alla de här poängen. För det är inte många matcher som de har varit bättre laget, utan de lyckas ändå på något sätt komma undan.
Ja, men jag älskar fortfarande Henkinius, stryktips Henkes analys utav Pallas, där han säger att det är liksom, det är nästan så att det blir en grej att man kan inte ta bort dem på kuponger bara för att det ser likadant ut varje match där de är sämre i laget och de ser utspelade ut, och sen turar de in en boll och sen blir det typ kryss liksom. Och det är precis så det har sett ut varje match egentligen. Det var samma sak egentligen mot Arsenal då, förra veckan, där de inte förtjänade en poäng totalt sett i matchen, men de fick en poäng, och det har väl varit liksom så återkommande. Så att man vet aldrig. Det är ju en sån här grej som är liksom, det sitter ju lite i, när man får med sig mycket resultat, då är det ju, blir det mentalt också att man, vi kan liksom få med oss resultat, vi kan ge bollen till Saha och han kan göra någonting liksom. Så att men nej, det här ska inte vara möjligt, punkt slut. Pärlas ligger alltså nia i tabellen.
Ja.
Och jag skulle ju ranka ner dem som ett av de sämre lagen i divisionen. Det är ingen snack om saken. Så att det här börjar Pallas demise, skulle jag vilja säga.
Jag måste bara berätta, jag håller ett roligt bett mot en kompis som är ett stort Arsenal-fan. Han lever för Arsenal. Han andas Arsenal, äter Arsenal, han skiter Arsenal. Och inför säsongen så har han alltid så stora förhoppningar.
Så då
gjorde vi ett spel då att han fick 100 gånger pengarna av mig då om Arsenal vinner ligan. Och jag fick 50 gånger på att han skulle sluta utanför topp 10.
Oj.
Ja. Och då gillar jag ju laget.
Ja, alltså.
Då gillar jag ju Crystal Palace här som ligger före Arsenal. Vi måste ju ha några sådana lag som hamnar för.
Ja, men om vi tar bort nu ska vi göra en uträkning på det här. Om vi tar bort Palace från det här, de kan inte, Palace har ingen chans, de åker ner. Då är vi nia i tabellen. Innan Arsenal så är det Spurs, Wolves, Sheffield United ligger ett par poäng innan, men ändå liksom mätbart. Och sen uppåt där, femma, men kommer de ju inte liksom.
Men bakom kommer ju Everton.
Bakom kommer ju liksom lag som Everton, Saints, så, Brighton, ja. Kanske. Ah, Brighton kanske inte. Men säg Everton och Saints så. Kan jag absolut gå om. Så att
Han är nervös nu.
50 gånger är ju kul i alla fall.
Det är ett roligt spel.
Det är klart att de kommer ju komma mellan sexa och nia liksom, det är väl så.
Men, kan vi inte säga mellan sexa och elva?
Ja. Ja, det kommer de garanterat komma, känns som. Men om de inte gör något makabert och går upp på femte platsen och sådär. Men det finns alltid möjligheter. Jag menar, om de får ihop truppen, alltså, man ska inte räkna ut Arsenal nu. Liksom, för att, men jag tror att det blir tufft uppåt. Men det ska inte... Problemet i den här säsongen, eller problemet. Det som är tur för många av de sämre lagen är att det finns ännu sämre lag. Det finns så många, det finns faktiskt en hel del dåliga lag i den här säsongen och lag som har underpresterat. Så att det är svårt att... det ska vara typ svårt att åka ur den här säsongen. Norwich är ju inte bra. Villa är fruktansvärt kalla. Och nu till och med Watford som vi liksom... Som var dead last och hade stora problem. De kommer ju klara sig. Det känns ju bara så.
De känns ju superklara. Ja. För Burnley kommer ju åka ner lite. Det är Aston Villa, Bournemouth, Burnley. Det är väl de fyra lagen främst då. Kanske Newcastle här om de... Ja, vi får se. Ja. Men hur som helst, ska vi gå till match nummer 3 här nu eller?
Ja, det varit långt på match nummer 2 som vi hoppar över.
Ja, precis. Det är inte till att prata om.
Men match nummer 3 är också ganska intressant spik. Newcastle-Chelsea, match nummer 3. 60% just nu på Chelsea. Nu är vi bara på torsdagen i och för sig. Men Chelsea som är ett extremt bra bortalag i år. Ska de inte bara vinna här mot Newcastle?
Mycket talar ju för det. Samtidigt, det här är en sån här... Som det ser ut nu då, så är det en sån här wise guy
siren.
Siren, ja. Precis.
Siren.
Precis.
Det lockar mycket.
Ja, men det är så här, det ser ut att vara självklara spikar. Då försöker jag alltid...
Förra veckan siren som... förresten, hur gick det för den? Den åt upp oss. Den slaktade oss och åt upp oss. West Bromwich.
Ja,
2-2.
Precis.
Den, jag gick ju emot. Den styrde oss mot klipporna.
Ja, jag garderade faktiskt till slut West Bromwich på allt, tror jag. Nästan allt.
Mm.
Ja. Nej, men lite samma sak. Vad talar för Newcastle? Kan man inte börja där istället?
En paus på 5 sekunder, så går vi vidare vad som nej då. Det är framförallt vi kan ju börja med hemmaplan då. Det är ju har ju inte varit en fördel mot Chelsea den här säsongen, men det är klart att hemmaplan är en jättefördel.
En lite rolig info är att Chelsea faktiskt inte vunnit på St. James Park. Ska jag se vad jag skriver ner. De har vunnit en bortamatch här sedan 2011. Jag har inga roliga minnen.
Nej. Och sån där statistik tycker ju jag är ganska meningslös. Det är precis den här statistik som väldigt många använder allt för flitigt, tycker jag. Jag tycker att det är kul med sån statistik. Och det finns historik i det.
Jag ser det mer som kuriosa. Det ska liksom inte ha någonting med själva speltipset att göra. Det är bara lite roligt att veta.
Det är alltid, säg att man tror på Newcastle, då är det alltid en liten extra boost att få sådana grejer. Vissa grejer kan vara, till exempel om det är en stor rivalitet mellan två lag. Då tycker jag att sådana saker har en viss poäng. Liksom. Menar, till exempel om Djurgårdens derbyspöke, till exempel, när det verkligen är den här rivaliteten. Och det har inte varit en slump att man inte har vunnit på sen liksom 1800-talet i derby ungefär. Liksom. Men just när det inte är det, när det inte finns de här riktigt samma historik. Det är klart att det här är två anrika lag och så vidare och så vidare. Men de här spelarna blir ju inte ett dugg om att de inte vann för 5 år sedan liksom, som spelade Chelsea, utan det är
Chelsea var väl inte en spelare kvar i truppen som spelade då. De tog ju en stark poäng ändå. De var ju riktigt nedlagstippade borta mot Wolverhampton, Newcastle, förra lördagen. Och tog en stark pinne, ledde med 1-0 till och med. Vi har ju Almiron. Han har faktiskt gjort mål i 3 raka matcher nu.
De fick en fin seger där i vann väl med, har varit det 4-1 eller någonting i kuppen också, mot i och för sig ett dåligt Rochdale. Jag kollade lite på hur målet, jag kollade på highlights från den matchen, och det Rochdale var inte liksom det var inte mycket att hänga i julgranen, det här försvarsspelet, så att jag ser inte så mycket, men det är lite självförtroende kanske.
Det var precis det här snacket jag hade när jag mötte Leicester hemma i Newcastle. Då hade jag det snacket med mig själv. Kan de inte bara ta en pinne här? Då blir det ju 3-0 till Leicester efter 4 skador i Newcastle och så vidare. Så det kan ju mycket väl dra iväg här liksom för Chelsea. Det är ju ett så mycket bättre lag.
Jag trodde ju mycket på Wolverhampton förra veckan mot Newcastle. Att de bara skulle vinna den matchen. Sen om de vinner med fler mål och så, men jag trodde verkligen att de skulle vinna den. Däremot så var de lite översäkrade på tipset. Det var ju snyggt att du gick emot dem, men om man kollar på expected goals på vad det skulle sluta, så är det någonstans, det beror på vilken sajt man kollar på, men Newcastle hade någonstans mellan 0,1 och 0,2 mål skulle de gjort, och Wolves hade ungefär två mål de skulle gjort. Ungefär 2-0 skulle matchen sluta rent enligt statistik liksom på målchansen. Sen är det ju där liksom väldigt, det behöver inte stämma 100%. Jag såg faktiskt inte matchen, så jag vill liksom inte man tar alltid till statistik när man liksom har gått ut med något, när man har missat ett spel. Jag ser det i alla fall inte som att Newcastle har förbättrats avsevärt, och nu har de en del problem med skador också. Det har de väl haft lite tag, men fortfarande är väl liksom Char, Jedlin och sen Maximin är borta också. Jag såg att han var dock de är inte 100% borta, de här gubbarna, ska jag säga, men tveksamma. Men jag såg att han la upp en video på Twitter att han var smärtfri. Men det är svårt att se att han går in från start. Han kommer nog börja från bänken då, om han börjar. Det var en ganska skön video, och det är sånt jag gillar när fotbollsspelare går ut. Han gjorde en sån där victory, dansade smärtfria dansen, och sen la han ut den på sociala medier. Så här gött är det när man är smärtfri, typ, skrev han. Och sen gjorde han en sån dans liksom. Men det verkar ju ändå vara så här, även om de har varit dåliga i Newcastle, absolut, så de ligger där på 13:e plats, och ja, de gör sina insatser och så vidare. Så att det, man ska inte räkna bort dem här. Men jag tycker att 60% just nu känns ganska spännande på Chelsea. Får vi se vad det landar. Det landar upp på 70%. Då kanske man ska in och rota med garderingar. Jag tror bara att det finns Chelsea är så pass mycket bättre bara än Newcastle. Så att jag tror att de borde vinna den här matchen.
Mm. Men vi ska vi spika tvåan så länge då? Och ja, så vidare.
Early tankar, spika i alla fall.
Jag försökte motivera en gradering, men det höll inte riktigt.
Nej, men det här är en viktig match. Vi kör ju streamarna på lördagar, spellördag. Det här är typiskt match att kolla lite lag också. För det är väldigt mycket tveksamma spelare i Newcastle som vi får se vad de kommer ut med för 11. De körde ju ändå den här kuppen nu i veckan. Och, även om de cruisade lite så finns det liksom anledning att titta på startelvan. Så kan man säga.
Ja.
Match med 4, West Ham Everton.
Ja, lite tråkigt för West Ham. De fick ju Fabianski skadade sig igen här nu senast. Han har precis kommit tillbaka ju. Viktig målvakt i West Ham. Han är bra. Han är
mycket, och vad resulterade det i? Såg du målet som Sheffield United gjorde mot West Ham?
Ja, det gjorde jag. Det var... Jag såg det, men jag kan inte komma ihåg riktigt. Det var lite målvaktstavla.
Ja!
Ja! Han skulle spela ut. Han var uppspelet, va?
Ja, uppspel. Precis. Det var ganska roligt. Uppspel precis. Rakt på en... På, det var lite missförstånd med Balbuena, va? Och sen så slog han den rakt så att det kom två mot målvakten. Och nu kommer jag inte ihåg vilka två det var som kom fria. Men han krossade den i alla fall till sin kompis. Och han ska lägga in en helt öppet mål. Slår den ändå på målvakten. Men han kommer under armen på honom. Och det hade varit tredje matchen på raken. Sheffield United missa öppet mål utan målvakt. Och vi hade ju spel på dem då även den här veckan. Ja. Och det hade varit liksom 3 veckor på raken har haft spel på dem. 3 veckor på raken hade varit helt avgörande det här liksom öppna mål utan målvakt. Och den här gången satte de den. Men det var riktig målvaktstala som avgjorde den här matchen.
Ja, för där är ju Fabianski, han är ju bra med fötter. Han är ju bra, han har bra spelförståelse. Så där tappar de ju mycket West Ham när han är borta.
Och de var inte bra heller mot Sheffield United. Det var faktiskt, jag tyckte det var en klart bättre Sheffield United, även om West Ham gjorde 1-1 i 95:e som blev helt sådär var bortdömt. Och det här var, nu ska vi komma in på det igen, men han fick med sig bollen lite med handen i anfallet. Och det är klart att, och det har de ju sagt då i VAR, att alla mål, och så här, använder man handen i något läge kommer det dömas bort. Så det var ju korrekt regelmässigt. Men det var så pass liten touch, det var så pass liten grej. Man hade blivit tokig om man hade haft spel på West Ham här liksom.
Det var Snodgrass som gjorde målet, det var stackars Snodgrass.
Ja, och de firade 95:e minuten och sen bara, nej. Jag är ledsen gubbar, vi förlorade med 1-0. Men jag var glad för en gångs skull, för VARs skull. Och vad tror vi om den här matchen?
Ja, men som det ser ut nu så gillar jag Everton. Det är ju jämnsträckat här nu, men Everton ska ju vara rätt tydliga favoriter. De vann här mot Brighton senast och jag tyckte de var väl bättre där liksom.
Precis. Jag snackade lite om att jag trodde på Brighton där, men ytterligare en gång så var statistiken jämn, så jag såg faktiskt inte matchen, men jag läste, eller jag hörde om matchen var att även om statistiken kanske var lite missvisande, för det var väldigt jämn statistik, men att Everton var klart bättre i matchen då liksom. Och sen så det är när man leder en match också, då blir det kanske lite mer, statistiken jämnas ut lite då också ofta.
Absolut. Om man tar bort de här två matcherna emellan då mot Pool och City, som de torskar mot målet bara, så gjorde de ju en bra match bort mot Newcastle innan dess. Och ja, mot ett West Ham som har mycket kvar att bevisa. Det är ju inte bara så att man byter tränare så händer det grejer, utan nej, jag kommer starta sträckningen från höger i alla fall.
Sen är ju West Ham och de spelar på... nu har de ju Moyes som tränare, så det kanske inte blir lika glad fotboll. Men innan har det varit mycket glad fotboll, så att det har varit ett gubblag. Men nu det är väl inte det riktigt längre.
Nej, det känns inte sådär.
Så att det är väl... Man börjar från höger och sen kanske krysset är närmast i hansen då.
Ja, det är väl ofta så också när man kommer in. Moj har ju sin filosofi, men generellt när man kommer in som ny tränare i ett lag som är lite i halvkris, så där, att man börjar från det bakre leden och försöker sätta försvarsspelet och göra det bra. Och det har ju visats också att de har haft ett ja, 4-0 hem mot bonusen. Men de har ju inte släppt in så mycket mål sen han tog över i alla fall. De har släppt in 1-0 mot Sheffield United och, så det,
Men vi börjar, vi kör, jag lägger ut en kryss 2 här, så har vi lite livrem också. Match nummer 5, Southampton Wolverhampton.
Vad är det som händer här? Jag måste bara säga, det här är en av de första gångerna någonsin så att Southampton är översträckade. Det brukar alltid vara värde på Southampton sträckmässigt, men nu har svenska folket vänt på klacken här och Southamptons otroliga formkurva och ger dem förtroendet.
Det är ju lite det som har gjort att vi har, det har varit vårt boogie-team lite, Southampton, att de har alltid varit undervärderade av svenska folket. Så det har blivit en sån här go-to-speak ofta. Liksom, att, och vi har ju tyckt att de har varit bra, många, lite underskattade, men de kanske liksom inte presterat riktigt alltid där vi vill och så vidare. Nu har de ju varit grymma på slutet. Och förra veckan var det ju lite nyckeln till utdelningen att de vann borta mot Leicester, och där snackar vi om att de var liksom, vilken revansch de fick mot 0-9-förlusten. Och det snackar vi om också. Att, ja, att de skulle, det här var en VM-final för dem. Och de var klart bättre laget borta mot Saints och vann med 2-1. Trots underläge med 1-0.
Och vem gjorde mål då?
Danny Ings!
10 mål på 10 matcher! Ja. Vilken gubbe!
Ja. Nej, superform. Så att... men nu tycker ju liksom även svenska folket här att det här är ett superlag, superform. 46% mot ett Wolves som vi inte alls ska underskatta. Men jag ser liksom, man gillar ju Saints och man gillar Wolves. Har vi råd med att hela den här matchen?
Ja, men som det ser ut nu tycker jag man ska hela. Just för att Southampton är så högt sträckade, så är det ju inte mycket att be för. Vi får ju... trots att Wolves då hade haft lite dåligt med vila här då. De hade ju omspel i FA-cupen mot United i onsdags. Förlust med 1-0.
Jag somnade faktiskt. Jag la min dotter igår när jag skulle se den där matchen. Jag tänkte, nu jäkla ska jag se på matchen. Det var en perfekt trevlig match när hon har somnat. Men somnade ihop med henne och vaknade när det var 10 minuter kvar. Så jag slog på de sista 10 minuterna och fick se ett Wolves som pressade på för 1-1, men lyckades inte.
Nej, och det var väl 1-0 var väl hyfsat sådär. Speglade väl matchbilden hyfsat.
Det var ingen kanonmatch eller?
Nej, det var det inte.
Nej, och Wolves har lite sämre form nu och de har ett tufft spelschema. Så jag ser ju liksom... jag tror Saints har bra chanser, men man ska inte överskatta liksom... Man ska inte överskatta form och man ska inte underskatta ett lag som har sådana kvaliteter som Wolverhampton har. Så att jag säger helgardering just nu.
Jag gillar ju oddset på Southampton. Det är helt okej.
Ja, men lite mer så att
men på tipset här får man gardera upp, tycker jag.
Ja, precis. Match nummer 6, Brighton Aston Villa.
Ja, alltså Brighton. Nu har de alltså bara en vinst de senaste 8 matcherna.
Och har varit lite svagare på slutet, måste vi ändå säga. De 2 sista matcherna skulle jag vilja säga att de har varit lite svagare i.
Och ja, du menar den cupmatchen mot Sheffield Wednesday också, ja.
Ja, men de satt sig ändå på den cupen och hade bra lag och så vidare liksom, och nej, jag vet inte, vi ska inte överdriva liksom formen för Brighton, för jag ser det. De gjorde en ganska bra match mot Chelsea, måste man säga. Och sen vann de 2-0 mot Bournemouth innan och så vidare. Så att nej, jag ska inte säga för mycket om det där. Men däremot så Villas form. Jag vet inte vad jag ska säga om Villa längre. Jag har liksom inget, jag har liksom inga kommentarer längre om det här laget, för att de är väldigt väldigt dåliga och väldigt dålig form också. Jag kollade på formtabellen sen någonstans mitten på november, så var de det klart sämsta laget i ligan. Spel alltså liksom var de borde fått för poäng och så vidare och så vidare. Så att, och den här matchen mot Man City, den gjorde ju inte att man fick större hopp inför att de skulle förbättra formen direkt.
Nej, de har en viktig trio borta med Wesley, Heaton, McGinn, alla är skadade. Och så det är ju dessutom, ja, truppen är sargad. Så jag...
Hur är snacket runt Grealish? Är det någon snack om att han ska gå nu i fönstret eller?
Hur? Jag har inte hört någonting om att han är på väg faktiskt.
Nej, jag hörde lite rykten om det, men det kanske inte det? Nu utan
Vilket lag?
Inte att... Nej, men det var odds ute faktiskt. Nu ska jag se här. Det var odds ute på någon sida. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Liksom, men nu ska vi se här vilket lag som favorit. Om det var ju de här klassiska. Om det var Man United eller någonstans som var favorit.
Vet du hur lång kontrakt han har?
Nej. Jag har inte gett på, men jag bara tänkte på det nu. Jag såg det bara i förbifarten på Twitter, tror jag. Jag tänkte lite på det, bara liksom den mentala inställningen, om det skulle vara så att han är jagad och håller på att dribbla med kontrakt. Man vet ju hur det brukar vara då, liksom, att då gör inte spelarna bra matcher, och kanske inte ens spelar ens.
Vad är Grealish värderad till? Vad tror du de får för honom om det blir försäljning?
Mycket. Mycket. Det är ju...
Det är 300-400 miljoner, en halv miljard.
Mer än så. Ja, ska vi se här. Han är alltså 24 år. Och han räknas, nu ska vi se, han är irländare. Engelsk-irländare. Hur funkar det där egentligen? Nu blir jag väldigt osäker. Men jag tänkte på det här med homegrown-aktiviteten. För han har spelat både för Irland och England i landslaget. Oj. Och det är väl...
Vilka spelar han för sist då?
Han har ju inte spelat i England till 2017 U21, men han har inte spelat i seniorlandslaget. Så jag undrar om han kan få spela i bägge. Oj, det här kan ju säkert alla som lyssnar på många som lyssnar på podden. Här borde man kunna lite bättre. Det är lite sidospår dock, men...
Det är ett litet sidospår.
Ja, det verkar som att han vill spela för England. Så det kommer ju vara jag tänker att det är en homegrown, så då blir det, känns som att de blir lite högre värderade också.
Ja, jo, det är sant. Men samtidigt här, om man ser ur Aston Villas läge här liksom, de skit vill jag få in 700-800 miljoner. Det är ju inte värt att sälja nu.
Nej, alltså,
om man ser hur mycket det är värt att stanna kvar i Premier League, det är ju värt många miljarder.
Ja.
Så
blir efter säsongen i sådana fall.
Ja, precis.
Så att, nej, du har helt rätt, han kommer inte gå nu, han går över säsongen. Då går vi in på matchen.
Ja.
Och 56% på Brighton just nu.
Ja, men jag tycker ju att Brighton är en... Ibland får jag bara den känslan att jag bara, de ska bara vinna liksom.
Mm.
Jag snackar nästan alltid gott om Brighton, och har det gått dåligt på slutet. Men i sånt här läge mot att Aston Villa som är så dåliga just nu, så... Jag har ju också sett Brighton när de är bra, när de dominerar matcher, och kommer de upp i hyfsad nivå här, så är det jättechans i alla fall på vinst.
Vi spikar och går till match nummer 7, Norwich Bournemouth.
Mm. Här är två lag som lite ångest där, var det här mötet, lite ett mörkt moln. Ja, det är väl framförallt Bournemouth som ser kalla ut tillfället. Norwich rent spelmässigt är inte så illa.
Nej.
Vi ska se, hur gick det här nu i senast? För de här måste fräscha upp minnet lite. Ja, det var ju borta mot United var de ju. United var ju rätt bra där. Då hade vi inte Norwich mycket att säga till om. Men 0-3 för Bournemouth hemma mot Watford i det bottenmötet. Det var ju jädra plump alltså.
Och det var inte bara det, utan Watford var ju överlägsna.
Ja.
Det var en match som man vi hade ju den både reka till höger och vänster. Men Watford har ju ryckt upp sig nu och är ju ett bättre lag, men det var verkligen inte kul att se Bournemouth framförallt, utan Watford var bra absolut, men så jag är ju lite inne på att det här skulle kunna vara en sån där att man skulle kunna faktiskt spika, även om det är 50% just nu på Norwich. Vi får se var det landar. Men jag är inne på att de har bra chans att vinna faktiskt mot ett Bournemouth som har jättestora problem. Som laget, det verkar inte funka. De har massor med skador. Hur blir det med Pukki? Vad har du för information där?
Det är oklart. Det är lite oklart.
Mm.
Hur det blir med Pukki. Men det är lite kul också när man kollar på Norwich... Vad säger den matchen också? Men kolla på Norwich senaste hemmamatcher.
Mm.
Så har de alltså... De har alltså varit i ledningen i allihop här. Det är alltså... Norwich Crystal Palace, det ledde de till precis i slutet. Klassisk Crystal Palace-kvittering med minuter kvar. Norwich Tottenham, där leder de.
Mm.
Norwich Wolverhampton, ja, det blir 2-2. Norwich Wolverhampton leder med 1-0, tappat till 1-2. Norwich Sheffield United leder med 1-0, tappat till 1-2. Norwich Arsenal... Där är de också ledningen med 2-2. Det är liksom... Vinsten måste väl De måste väl hålla någon gång nu. De, ja, måste, de kan inte så tappa så här fem ledningar på raken. Sjätte gången gilt kanske. Jag gillar också ettan här faktiskt.
Lite som en antispik också, för jag tror att det är på väldigt många som kommer gardera den här. För att den är lite översträckade. Så jag är lite inne på att Norwich har bra chans. Men vi får ju se vart det landar med sträcken och pucke. Och också en sån här match. Vi måste kolla på laguppställningarna innan man tar det slutgiltiga beslutet, tycker jag. Hur man går. Det är vissa matcher som man vet om att hur man tror att det kommer sträcka liksom. Men vissa matcher som är väldigt osäkra, och det här är precis en sån match som man ska vänta med tills efter 15-0 när lagen kommer ut, tycker jag. Så att ja, jag lägger en utgångsetta som en liten antispik, kan man kunna säga. Som en, vad brukar du kalla det?
Åsnespik.
Där har vi en åsnespik på Norwich. Och går till världens finaste andra liga.
Championship.
Och det, jag tycker att det är bra kvalitet i den här ligan. Om man säger, jag är besviken på Premier League i år. Jag tycker Championship är häftig i år. Men det är väl alltid. Men jag gillar Championship. Ja, jag gillar det som tusan. Så att... och de lagen i toppen är ju väldigt bra. Och det ska bli spännande att följa den här våren.
Ja, det är bara att kolla på vilka som spelar Championship. Alltså om man kollar på
trupperna.
Till exempel, ja, det är ju landslagsmän hit och dit. Kolla Ponne liksom. Han spelar ju Brentford och är typ tredje hands back i svenska landslaget. Men det håller... Ja, absolut.
Det är mycket pengar i Championship också, helt enkelt. Det har ju varit så när... Det var väl när Wolves gick upp också. När de bara liksom kunde värva helt sinnessjuka spelare som ett andra ligalag, vad säger man?
Och det var ju nu när Aston Villa, det var, nu gick de ju upp då, men de värvade ju 5 miljarder inför den här säsongen. Och men Birmingham Cardiff, match nummer 8. Birmingham, de lyckades vinna mot Luton borta till slut.
Det där var en sån där spik. Jag spikar ju den en del. För att jag vågade inte riktigt säga det. Att det här känns som en fin spik.
Jag förstod att du spikade. Det var ju bra värde på Birmingham också. Men jag körde mycket gubbe på den.
Ja.
jag ville inte ta bort...
Nej. Du börjar komma in i det här lite nu. Att det är inte bra när känslorna tar över, Simon.
Nej. Men jag tyckte att... Luton borde ha vunnit det.
Ja.
Men det var lite för bättre. Det var lite bättre i början faktiskt. Det var de.
Ja.
De vann med 2-1 och de har ju en gubbe som heter Jucevic som är vass på topp där. Han har gjort mål i vad är det? Han har gjort 4 mål nu senaste.
Och de har gjort bra insatser på slutet. Det börjar ju egentligen, men nu ska vi inte säga att nu gjorde de kanske om man tar bort plumpen mot Wigan så var de ju bra mot Leeds när de förlorade med 4-5. Det är inte bra att släppa in 5 mål såklart liksom. Men de gjorde en jämn match utav det där när Leeds var klara favoriter. Och efter det så har de vunnit då, både mot Blackburn och mot Luton. Så att,
jag tänker också alltid på giganten Birmingham hemma. Han såg en match och han hyllade ju Birmingham och sa att det var det bästa laget i...
Han såg den kvällen.
I ligan. Den kvällen var det bästa laget i ligan. Men... så de är ju vassa hemma. Cardiff också nu hade ju då FA-cupen mot Carlisle i onsdags. 2 dagar sedan, man roterade väl säkerligen där en del. De släppte in 3 mål mot Carlisle faktiskt, var med 4-3.
Ja.
Och lite
jag var rätt säker på att de skulle vinna den matchen komfortabelt här mot Carlisle. De vann till slut, men de var ju helt överlägsna i första mötet där det var 2-2. Och Carlisle fick någon felaktig filmning till straff och sen så... Jag kommer inte ens ihåg hur andra målet gick till, men det stod väl 2-0 och så var det 2-2. Och Cardiff var helt överlägsna och nu så vann de i alla fall. Men de har haft tufft spelschema, kan man ju konstatera.
Men de har ju också blandat och gett väldigt mycket. De vann först mot Sheffield Wednesday borta och sen blev de ju totalt slaktade då av
världens bästa lag. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. De förlorade senast ganska klart mot mot Queens Park Rangers var de förlorade mot med 6-1. Men jag sa faktiskt till dig, det måste du ändå ge mig lite cred för, att jag sa att vi kommer få stryk av mot Brentford, sa jag. Vi kommer nog få klart det, och det fick vi ju.
Ja. Nej men jag gillar utgångssättan här. Sen är det väl på små kuponger, alltså folk som gillar att göra så här 128 rader, 64 rader och sådär, då är Birmingham en trevlig spik att ta till.
Mm.
På stora kuponger så är det ändå läge att gardera lite ibland.
Och vilken sträcka är nummer två då? Är det inte kanske nummer två en...
Ja, tvåan, det första jag tar med tvåan före krysset här, gör jag.
Ganska intressant om man ser på sträckan nu. Tvåan är ju större favorit men en mindre sträckad, så att rent sträckmässigt är det smart också. Och ja, det har ju varit mycket mål i de här gunnarna, de här lagarna spelat på slutet, så varför inte?
Absolut. Ja.
Birmingham 1-2-2-1-2-3-4-5.
Ja, vi kanske kör gubben på våran early bird här då.
Ja. Vi gubbar den och går till Derby Hull match nummer 9.
Mm. Derby Rooney. Lyckades. De har ju fått resultatet med sig sen Rooney kom tillbaka.
Verkligen.
Sen kan man väl säga så här att bortamatchen mot Middlesbrough, det blev 2-2, de gick resulterat 2-2. Där var de ju inte värda poäng. De var klart sämre än Middlesbrough där. Hull spelade en jämn match hemma mot Fulham som slutade 0-1.
Mm.
Innan dess så har de ju sett hade de riktigt fin svit och två bra ligasegrar. Så det är en jättesvår match där tycker jag. Och när Derby nu sträckas 50% där det är jämna åt sina matchen,
ja,
så är det ju kallt. Ja. Då gillar jag ju, alltså det känns helt öppet, precis som Oddsen säger, att det är en helt öppen match. Och just nu halv 26% är ju högintressant.
Här känns det som att man börjar sträcka från höger och sen så garderar man efter plånbok ungefär.
Ja, men precis.
Lite
gardera
så.
Efter läder. Ja. Jajamän.
För att det är nog inte jättefel. Alltså, den här 50%, även om att helgardera den här är inte jättefel heller. Anledningen till att man kan ta med ettan, det är för att jag kollade lite på Derbys matcher också. Det var sådana fruktansvärda box-to-box liksom, chanser, och de har släppt till jättemycket chanser. Jag har missat bränd hur mycket som helst här. Den matchen, de vann 2-1 mot Barnsley till exempel, såg jag, och det var liksom, jag vet inte hur mycket chanser de bredde ner, den matchen kunde sluta liksom 5-3 eller någonting, så att då vill man kanske inte ta bort, men jag tycker man börjar med kryss med tvåan, sen sätter man på krysset och sen så tar man ettan om man har råd. Vi börjar med kryss två här i vårt on stream, eller vad heter, inte on stream utan on pod. Poddens early variant här.
Ja.
Match nummer 10, Huddersfield Brentford. Fina Brentford, va?
Ja, de är fina. Och de blir, trots att de visar otrolig fin form och är liksom nu ska vi säga att de är ligans bland de två, ja, tre definitivt, men spelmässigt så är de ju bättre än West Bromwich med. Så de är där uppe och är bland de ligans absolut bästa lag. Så blir de ändå så här lågt sträckade nästan hela tiden, tycker jag. Det finns nästan alltid spelvärde på Brentford på kupongerna.
Mm.
Och nu har sträckade 55%, vilket är klart rimligt.
Mm. Ja.
De slaktade ju QPR, får man ju säga. 3-0 efter någon.
Nu börjar du överdriva lite här, tycker jag.
Nej, men det stod 3-0 efter en kvart eller något, va?
Det var lite väntat också. Det kändes som att vi skulle bli lite överskattade efter de här resultaten på slutet. Och sen så kanske lite för att jag har håsat dem i podden här. Nej då, så jag trodde jag var rätt säker på att vi skulle förlora den matchen och göra det klart. Mycket framförallt för att jag tror ju att Brentford är kanske ligans näst bästa lag tillsammans med, alltså om de är i toppen där med Leeds, ungefär lika bra, de är inte mycket sämre än Leeds. Så att den här tycker jag känns jättefin, den här spiken, alltså den känns superfin alltså, och jag kommer nog gå, om inte massor med förändras, sträcker procenten, oddsen och så vidare, man vet ju inte helt med vad som kan hända skademässigt och så vidare, men det här känns som en av de alltså enklaste spikarna som man ser. Lite sirenvarning på den såklart, när den är 54%, 70 odds. Men det här tycker jag är så pass fin så att jag spikar den rakt ut.
Huddersfield också gjort några riktigt, riktigt usla insatser på slutet. Huddersfield Stoke 2-5. Där var Huddersfield så dåliga att de gubbarna där, de borde ju få sättas på någon slags karantän. Alltså det var och några minuter, har de vunnit en av fem senaste. Nej, det är inget bra lag. Torska bort mot Barnsley senast nu också. Huddersfield är inte bra just nu.
Nej, det här känns, jag tycker liksom oddset på 1,70 här också. Jag blir sugen på allt möjligt här liksom på Brentford. Men sen är den här ligan lever lite sitt eget liv ibland. Det kommer sådana här oväntade skrällar väldigt, väldigt ofta tycker jag. Vilket är charmen med ligan också. Så att är man lite sugen på att gardera, absolut, det går att gardera. Men jag tycker att det här är den tydligaste, enklaste spiken i Championship den här veckan. Match nummer 11, Millwall Reading.
Reading.
De var inte, de gillar du inte förra veckan. Hur ser det ut nu då? Det här Millwall gillar man ju på något sätt. Jag vet inte riktigt, på något sätt jag vet inte vad jag ska säga om det här.
Det är en väldigt svår match. Det är två lag som har rätt bra form. Millwall fick dock ett jobbigt rött kort senast, bland 0 mot Stoke, där Sean Williams blev utvisad och är avstängd nu. Och han är ju helt klart en av Millwalls bästa spelare, viktigaste spelare.
Okej, det var en väldigt bra poäng, ja, visst. Ja.
Annars tycker jag det här mötet känns helt öppet. Millwall sträckade 50% och jag tycker att man ska ha med alla tecken här. För det är Reading, det finns mycket klass Reading måste jag säga. De har ju mycket roliga spelare och kan komma upp i hög nivå när de väl har gjort bra resultat på slutet också. Så det känns vidöppet.
Det här känns jättesvår. Det är en sån här match som man skulle vilja. Skulle det vara stora förändringar, lag, odds och så vidare, så är det häftigt att hitta en spik i sån här match. Men jag tror inte det kommer hända, utan det här är väl bara måla
alltså,
på.
Om jag nu skulle chansspika den här matchen, skulle jag spika Reading faktiskt.
Ja.
De har liksom visat också på bortaplan att, att de har slått Preston, Fulham.
Ja, just.
Alltså hade de ju flytt om, men det var inte, men så jag gillar nog tvåan mer än ettan här.
Preston Charlton, match med 12.
Är också en sån här match där jag bara känner det är ett jättetråkigt etta här alltså, men den är väldigt väldigt trolig, mycket på grund av att Charlton då har så otroligt mycket skador. De har ju liksom halva startelvan som sitter på läktaren och käkar pritzels. De fick en poäng mot VBA ändå.
Poäng mot VBA.
Ja, men om man kollar på matchen där så ja, de tar inte den poängen i många matcher. Om den matchen spelas om så tar de inte den där poängen särskilt ofta. Och här på bortaplan mot ett Preston som har gått emot lite på slutet. De har ju haft lite svajig form nu, men totalt sett hemma så är de ju ruggigt starka. Ja, man måste väl ändå kanske, nu ser ut som att det sträckas upp. Nu är 66% redan här. Kanske går upp ännu högre. Och då är det som du sa innan också, det är Championship och konstiga saker kan hända. Och då vill man ju alltid gardera de här matcherna, just för att det är då det blir pengar. Och det finns ju många andra bra spikar på kupongen. Så jag kommer kanske gardera ändå här. Alltså, men jag tror Preston vinner.
Jag säger så här. Jag målar på ändå. Vi har råd här att måla på lite.
Ja,
och det här är så att man vill ha en skräll i.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, även om man tror så mycket på ett lag, så på tipset så går det ändå inte spika, för det är...
Nej.
Det är så tråkigt också att spika en sån här match.
Ja, men vi helar den och hoppas på skräll. Och sen går vi in på mitt favoritlag de senaste två omgångarna här i de senaste två matcherna skulle jag vilja säga som de har haft. Sheffield Wednesday hemma nu mot Blackburn då. Matchen med 13. Och först den här jätteinsatsen mot Brighton. Och sen gjorde vi en kraftig varning för dem förra veckan borta mot Leeds. Och det slutade med att de vann med 2-0.
Det var ju en av de matcherna som drog upp den här
utdelningen.
Så det blev miljon, ja, så det blev som fin utdelning.
Mm.
Och det gjorde de alltså utan sin kanske bästa spelare, Steven Fletcher, som är långtidsskadad här. Tråkigt, för han har ju varit jättebra den här säsongen. Men ändå lyckas de prestera på den nivån.
Men de är lite högt sträckade, även om de står igen och runt 80 odds här och 63% just nu. Det är ju lite saftigt för att bara trycka in spik, men det är verkligen viktigt att känna vad kommer sträcken sluta på? Vad kommer sträckan och vad kommer odds att sluta på? Jag gillar det här för Wednesday. Nu har de haft två jättebra resultaten. Nu tror jag även kanske svenska folket börjar tänka så här, wow, de slog Leeds. Wow, de slog Brighton. Det här är ett lag i form. Nu kommer de garanterat vinna mot Blackburn. Jag säger, lite farligt att tänka så.
Nej, men generellt i Championship så ska man inte gå för mycket på form.
Nej.
Man ska gå emot formen.
Ja.
Det är där det finns värde liksom.
Ja.
Det är så många som tänker, åh, de har tre raka segrar, de har... Men Championship är Championship. Det är bara, det är alltid värde att gå emot formen, känns det som.
Mm.
Och Blackburn är absolut inget dåligt lag heller.
Nej. Men dålig form.
Ja, precis. Exakt. Sen har de framförallt, som jag sa förra veckan också, är ju deras bästa spelare, Bradley Duck, är ju fortsatt också skadad. Men ändå, de har ju hållit ihop alla matcher och de spelar ju jämnt liksom mot alla lag i den här serien. Så det är en väldigt farlig, de som vill spika självklart, det är farligt.
Mm. Jag tycker vi målar på här till början, men så får vi se lite vad det slutar. Vi ska inte göra misstaget igen och spika i match nummer 13. Det är kryssigt i sådana fall, Dyban.
Alltså, det är ju väldigt många också som har nämnt det här med krysset, va, i match 13.
Ja.
När jag hade spik 2 nu.
Ja.
Så den har man ju hört nu, och Holmgren ringde mig också personligen och skällde ut mig.
Är det här på riktigt att han gjorde det?
Nej, jag drömde om det i alla fall.
Men jag tror du har sagt det på gången. Jag trodde att du skojat varje gång, men nu sa du det med väldigt bra min liksom.
men det man får ju tydligen inte missa krysset i match 13 här. Men här ser krysset väldigt fint ut. 22%. Det är ett bra kryss att ha med.
Ja, men absolut. Vi målar på här. Jag tänkte faktiskt, vi har ju faktiskt bränt på matchen med 13 ett par gånger nu med kryss, när det har blivit kryss. Och vi har haft spik på någon av lagen. Det har kostat miljoner.
Både då nu senast och den här stora kupongen vi hade för ett år sedan när det blev... Ja. 8-9 miljoner. Då sprack vi ju. Båda matchen blev det kryss i match 13. Det var vårt enda fel. Så det förföljer oss såklart.
Ja, det är hemskt. Men vi går igenom våra bästa drag här. Som avslutning. Kör du.
Okej. Okay. Jag ska dra en riktig rövare här. Jag spikar City.
Ja, det är verkligen att sticka ut. Vad säger man? Sticka ut hakan och...
jag säger Brighton också då, som en bra spik och luta sig tillbaka emot. Jag lämnar, du får säga Brentford. Jag lämnar den.
Du kan få säga Brentford. Jag tycker att den kan vi säga gemensamt. Sen har jag även min åsnespik på Norwich som jag verkligen funderar på. Det är inte säkert att den kommer, men jag tycker att den är en fin åsnespik. Chelsea tror jag bara har väldigt hög chans att vinna borta mot Newcastle. Den känns också fin preliminär spik. Och dragmässigt då? Så är det väl.
Det är lätt att hitta fina spikar på kupongen. Mm. Lite svårare att hitta dragen faktiskt den här veckan, tycker jag.
Mm.
Det är lite tråkigt.
Det är de man får pengar för. Vi måste få utdelning. Det är 13 miljoner och vi måste hitta skrällarna.
Det är lite därför som jag blir mer sugen på det här jag pratade om innan, och spika Reading här då till 23% just nu.
Mm.
Just för att om man har många fina spikar som kanske är lite högt sträckade, att ändå ge sig själv chansen att man alltid får någon slags utdelning i fall när det blir 13 rätt.
Mm.
Så älskar jag alltid att ha en spik som är lågt sträckad på grund av det. En spik då som man gillar såklart, som man tror har bra chans.
Mm.
Annars är det ju faktiskt i de här två sista matcherna, Preston och Sheffield Wednesday, som är två stora hemmafavoriter i Championship. En liga då som är väldigt mycket upp och ner. Jag tror kanske att man måste ändå ha med skrällarna där för att kunna få till en bra utdelning på den här.
Ja, man måste måla på någonstans. Jag säger så här, någon av de här spikarna vi har sagt nu, någon av dem ska man ha en gubbe på.
för att
någon av dem har man säkert fel på. Och då har man rejält fel förhoppningsvis. Och då gubbar man in den liksom.
Man
får utdelningarna. Men när det är sådär, ett lag som väldigt många tror på, som känns väldigt bra, och så får man lite feeling att de kan verkligen göra bort sig, då gäller det bara att hitta rätt match som bräcker. Ja, jag behöver kolla lite här vilket skulle kunna vara utav de här som vi rabblar upp. Och det är lite smålurigt. Möjligtvis, jag börjar fundera på det här på Brighton mot Aston Villa. Att Brighton skulle kunna göra en riktig sån där kalkoninsats. Men det känns ju som en fin spik.
Ja.
Men det är ofta då man får de här rejäla utdelningarna kommer. Det är när det är lag som är högt, högt betrodda. Både utav liksom, de är lite högt sträckade. Men känns, sirenerna. När sirenerna liksom verkligen torskar liksom. Ja, gott. Då är vi klara med podden för den här veckan, och vi ses ju på våran stream på Twitch på lördag, så gör vi de sista justeringarna och önskar alla ett stort lycka till med spelet, helt enkelt.
Absolut, lycka till.
Fint, ha det bra allihopa.
Ha det gott, tja.